I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då är det sant nöje, trots allt som sker, att hälsa er välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och är ett par borttappade hörlurar ifrån att få dela den här något speciella sändningen med min kollega Filip De Giorgio. Vi sitter ju på olika håll. Jag är dessutom på väg mellan olika ställen och hade glömt hörlurar, vilket gör att jag får sköta det här speciella avsnittet själv. Men jag har inte gjort det själv, utan det är Filip som har varit såklart suverän på att sätta ihop lite av det som programmet kommer att handla om idag. Jag kommer återkomma till det. Vi snackade i måndagens avsnitt, för er som hörde det, om coronautbrottet och den rådande situationen som är i samhället och att det kan komma att påverka allsvenskan också. Det påverkar ju precis allting och det gör det på ett väldigt dramatiska sätt på väldigt många områden i samhället. Det är ju kännbart för företag, för ekonomi, för privatpersoner, för äldre, för föräldrar, för alla, och den här oron och allting som är uppe ger en närmast halvsurrealistisk, nästan overklig känsla av undergång på något sätt liksom. Men så illa ska det naturligtvis förhoppningsvis inte kunna bli, utan vi på något sätt, likt alla andra, plockar ju ihop våra verktyg, redskap och andar och allt vad vi har för att samla ihop oss och i en förlängning som vi hoppas inte blir så jävla långt bort kunna återigen ställa oss på ett antal stenar och vifta marmarna och prata svensk fotboll. Men det här kommer påverka Studio Allsvenskan såklart. Vi kommer däremot att försöka, inte bara försöka, vi kommer att fortsätta köra ut 3 avsnitt i veckan efter bästa förmåga. Så vi försöker vara en stabil punkt mitt i den här stormen. För längtan efter fotboll tror jag bara kommer öka efter det här. Av massor med anledningar. Jag tror att det är dubbelt synd och skam och sorgligt att det inte går att spela fotboll. Att det inte går att samlas kring det. Är det någon gång man behöver gemensamma plattformar och samlingsplatser för att träffas och tänka på annat och komma samman och prata och sådär, så är det ju just i kristider. Och då är det ju på något sätt för jävligt att det är just det där att komma samman är på något sätt i det som är krisen, att det inte går. Så vi vill vara någon form av stabil punkt mitt i stormen. Vi vill vara en sån här parkeringsficka i ösregnet där man kan svänga in och känna att okej, det regnar där ute, vi hör hur det trummar på fönsterbläcket och på motorhuven och vindrutetorkarna går, men just den här timman, en och en halv eller vad det kan bli, eller en liten stund, så kan man få tänka på någonting annat och få tänka på det som förhoppningsvis ganska snart kommer betyda så otroligt mycket rakt in i hjärtat igen, nämligen svensk fotboll. Så det är det vi försöker göra. Måndag, onsdag, fredag så finns vi där för er. Kanske något annorlunda tider än vad ni är vana vid. Kanske inte rött vid midnatt varje gång som vi har haft sista. Men vi kommer trumma på, vi kommer kämpa, vi kommer slita, vi kommer jobba. Och det är ingen uppoffring på det sättet, utan vi gör det gärna. Och tanken är som sagt att vara en fotbollsmässig parkeringsficka från allt det som pågår just nu, och att det så småningom ska kunna lägga sig så att vi sen kan rulla ut bollarna på de gröna gräsmattorna och naturgräs och konstgräs och plastgräs och blandgräs och vilket jävla gräs du vill, nästan vilket gräs du vill, som man ska rulla ut fotbollen och spela på igen. Och i allt detta som är försöker Studio Allsvenskan trots allt hålla någon form av rutin och vanlighet genom att dunka ut de här tre programmen i veckan då, som ni har vant er vid, måndag, onsdag, fredag. Vi kommer försöka göra intervjuer så gott det går, men det är klart att ni fattar ju själva att människor tar sig inte från ett ställe till ett annat för att sitta i ett litet trångt rum och prata. Så att det kommer ju bli en hel del andra grejer av andra typer av avsnitt också en tid framöver då det inte spelas fotboll. Det kommer bli krönikor, dokumentärer, nostalgiavsnitt och sånt där. Och det är det som detta avsnittet är. Detta är ett Greatest Hits 2017. Del 1 har vi döpt det här programmet till. Vilket känns fantastiskt spännande och kul. Vi brukar prata ibland om, och har gjort under liksom sista året, åtminstone under 2019 där, och halv den här delen av 2020. Påmint er lite, ni som har kommit till, för vi har ju växt något oerhört under de här åren. Vi började ju i en jävla källare på Östermalm där för ett antal år sedan, dit vi fick bära våra soffor och våra krukväxter själva, både upp och ner, och vi hade tv i början och ingen jävel brydde sig och ingen kollade, och vi trummade på och vi kände väl att vi hade något och sådär. Och under tiden så har vi då lyckats bygga den här podden till vad den är idag. Och det är vi naturligtvis otroligt stolta och glada över, och det är det framförallt för er skull, för det är ni som har byggt den här podden. Vi har kommit med verktyg, redskap, passion, kunnande, kärlek till det vi håller på med, men det är ni som har tagit förtroendet och burit det vidare mellan er och från er och till er och mellan lagdelarna, för att snacka fotbollsspråk, och så har den här podden kunnat få blixtra och explodera och blomma och sådär, och det är vi stolta och glada över. Men då finns det ju en massa avsnitt som ligger liksom och småputtrar lite i bakgrunden i biblioteket, du vet. Vi har ju långa gångar av bibliotek dit förvånansvärt få faktiskt tyvärr, och måste vi väl ändå säga, har letat sig in och tagit reda på vad som finns och botanisera i de här fantastiskt vackra korridorerna av uppställda tidigare inspelade program. De har liksom bara legat där och väntat på att bli upptäckta, men det är inte så många som upptäckte det, så då tänkte vi att nu är ju läget som det är, då kan man kanske gå igenom och hitta lite sköna gamla grejer som man kan återutsända delar av. Man plockar det bästa ur det bästa, man gör en så kallad greatest hits, va. För det som var med förr, ni hade ju sådana här, kommer ni ihåg de här jävla, eller vi som var med förr, vi som är gamla helt enkelt. Ah, kaffe i den jäveln alltså, den satt fint. Hade jag kunnat dricka grappa hade jag fan mig helt en skvätt grappa i det här kaffet, alltså det är en sån dag idag. Men skitsamma, då hade de ju Greatest Hits-skivor, Absolut Music hade de, 360 eller sånt där, du vet, de samlade alla jävla godbitarna på som man sen bara rullade på i CD:n där, du vet. Så lite sånt tänkte vi att vi kör Greatest Hits 2017, del 1 är detta då, det programmet som ni lyssnar på just nu. Och då tänkte jag att vi ska ta och dunka ut några av de favoriter som vi hade som gäster 2017. Lite mer info först då om liveshowen 26 mars som nästan han blir helt utsåld. Vi skjuter upp den. Vi kommer att återkomma med nytt datum på liveshowen på The Base Hornstull i Stockholm. Så håll utkik och ha tålamod när det gäller den grejen. Har man redan köpt biljett som närmare, ja det var väl runt 200 eller någonting drygt eller runt omkring det tror jag i alla fall hade gjort, så behöver man inte, den kan man, den kommer att kunna gälla vid nästa tillfälle som vi flyttar datumet till. Det är så pass mycket vi vet just i detta nu. Övrig information och liknande runt detta inväntar vi från Live Nation. Så håll utkik, har ni frågor om det här så spar dem och skriv ner dem. Sätt dem på små lappar på kylskåpet som vi gjorde förr. Eller anteckna dem i era mobil eller vad ni gör, så kan vi ta det sen. Vi får ta det steg för steg. Men 26 mars är såklart uppskjutet och vi kommer alltså att få ett nytt datum. Biljetterna som är köpta gäller dit. Övrig information och sånt kommer från Live Nation vad det lider, och jag tror inte det dröjer så många dagar innan det kommer. Vi hade också bokat avsnitt med Mats Elvendal och Osynliga Handen, han som sköter ekonomin där som kallas Osynliga Handen. De är också inställda, tyvärr, kommer komma längre fram dock. Jag hade tillfället att kunna ta mig till min frisör idag. Och då var vi och pratade lite grann om hur det här är, och då sa hon något i Stima, det är tufft nu, många avbokningar och bla bla, men folk kommer ju behöva klippa sig när det här väl är över, och det på något sätt känns det som att det är den andan vi måste ha någonstans, att alltså vår passion för fotbollen är ju på något sätt nästan, nu har vi gått en hel jävla vinter, en hel förvår, vi har gått med de här början av slutspelsmatcherna i Svenska Cupen, vi hann en bit in, vi hann börja förbereda oss på att det snart bara är en månad kvar till allsvenska premiären. Vi såg AIK fylla arenan där borta i Solna där de spelade sina cupmatcher mot Kalmar på Skytteholm, vi såg Hammarby dra 14-15 tusen mot Sundsvall eller vad det var, och vi hade aldrig, och så plötsligt bara så drar någon jävel ur pluggen, du vet. Fan, det är som att se Angus Young i AC/DC hoppa runt fast det hörs ingenting. Den jävla känslan fick man. Vad fan är gitarren? Vart är Angus Youngs strömkabel? Koppla in Angus Young. Du vet, och så plötsligt så händer den här skiten. Och då tar man, du kan man ju bli så där halvpoetisk eller konspiratorisk. Man tar det personligt och blir förbannad, du vet. Men det är ju större än så. Vi hade ju så otroligt, vi var så nära, vi stod på tröskeln till den här jävla våren, du vet med, när våren kommer med knoppar och skit fast det är alldeles för kallt, men man tar på sig för lite kläder för man tänker, vad fan, det är ju vår, det är ju 12 plus, du vet. Och så står man ute i 12 plus i 10 minuter och på att frysa ihjäl, men det är ändå vår för det är alls för. Och så blåser hela den här jävla skiten av för det här jävla virus. Allting bara ställs på ända och företag går i konkurs och folk permitteras och folk har ont om pengar och du vet, det kommer, ah fan alltså, då måste man i det här läget, så måste man en enda sak, behålla blicken på drömmen en liten bit längre bort, håll kvar blicken på drömmen en liten bit längre bort, tappa inte den blicken, tappa inte blicken framåt, för det är det vi har, vi kommer komma ur den här skiten, det är en dimma som kommer skingras. Om du har köpt bil inom tät dimma, en gryning eller kväll eller något sånt där, så vet du, fan det här är ju en mardröm. Men den lättar den skiten. Allting lättar, det här kommer dra förbi. Och precis när vi sitter och pratar om detta så kommer det en så kallad flash där det står att herrarnas fotbolls-EM skjuts upp. Kommer antagligen spelas nästa sommar. Så det gör ju då att det möjligen blir så att det finns en lucka för allsvenskarna. Nu sitter jag ju och killgissar här lite och det får ni ju ta. Men att det blir att då har man ju ett fönster plötsligt för allsvenskan där det inte kommer spelas EM då. Och därmed så kommer det kunna finnas möjlighet att spela. Men det är därför vi återkommer till.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Biro, hallå?
Ha?
Vad gör du där borta? Vi ska spela in podd nu.
Jag väntar lite, jag har bara en grej kvar här nu.
Vadå avsluta, vadå? Vad har du kvar? Vi ska ju spela in podden. Silly Svenska Kuppen, nu vet. Du kan ju det här, kom igen nu.
Vänta lite, en hand till bara här nu. Fan, det är ju grymt flow just nu alltså. Låt mig vara lite.
Vadå för flow? Lider du blackjack eller poker eller?
Sitter du och spelar blackjack, ser du? Jag har ju 2-8 här nu. Jag ska ju splitta nu. Dealen har en 6 här framför mig.
du är ju värsta blackjack-proffset.
Ja, jag är fan på gång nu.
Men okej, kör vidare med den där kungliga spänningen, så får väl jag och Henke ta det här och prata om vårt sponsorskap med vännerna på Leo Vegas.
Så är det. Jag kan ju passa på att utbilda Biro här samtidigt då. Biro, över 18 år.
Japp.
Vilket gör att du kan spela på Leo Vegas.
Tack.
Och dessutom så handlar det om att spela ansvarsfullt. Det vet vi vid det här laget. Och för pengar du har över. Och skulle du bli orolig för ditt spelande eller för en väns spelande, då hör du av dig till stödlinjen.
Så är det man ska göra, och vi får väl se hur det går för dina splittade åttor. Börjar de brulla in?
Ser bra ut.
Fan vad härligt. Vi säger stort tack till Leo Vegas som gör den här podcasten möjlig, så vi kan dunka ut 3 avsnitt i veckan med toppgäster och snack om den ligan vi älskar, nämligen allsvenskan.
Nu kastar vi oss över ett Greatest Hits 2017 del 1, märk väl. Och vi börjar med Joshua Wicks som den 9 mars 2017 satte sig som den första gästen någonsin i en väldigt nystartad podcast ur allsvenskan. Då målvakt i Sirius, numera målvakt i AFC va, har haft en otroligt turbulent uppväxt bakgrund som han talade med oss om, men också efter det här, de flesta av er vet, om kokaindomen och allt som hände. Är nog den killen i världen som är snabbast på att trycka på gilla-knappen på allt man lägger upp på Instagram. En av de mest positiva, levnadsglada människor som jag har haft glädjen att träffa. Nu vet jag att han har brottats med mörker som kan vara svårt att sätta ord på, men jag tror att det var exakt det han fick hjälp med att göra till slut, nämligen sätta ord på det. Och han lyckades ta sig ur mörkret. Han lyckades ta sig ur det som han då blev dömd för, så att säga, från fotbollen, och är nu tillbaka som målvakt i AFC. Och han var första gästen ut för oss. Ett otroligt fint, hjärtligt samtal om uppväxtet i området i San Bernardino i Los Angeles. Han kom ju från väldigt speciella förhållanden, otroligt spännande livsresa på många sätt, den goda Joshua Weeks. Och han berättar också bland annat om hur mycket han älskar att äga luftrummet. Och man kan väl säga att det är inte det enda rum som den gode Joshua Weeks älskar att äga. Och han gör det med en innerlighet och en värme och en generositet mot sina medmänniskor som jag tycker att man kan lära mycket av. Och jag tror att det var redan här efter den här som vi bestämde oss för, eller rättare sagt inte efter en intervju, men när det här kom fram att han hade åkt fast för, de hade hittat kokain i blodet i någon mening. Det var då vi definierade oss som människa först, fotbollsspelare sen, när vi gick ut och tog människan Joshua Weeks i försvar i en tid av medial lynchmobb mot honom närmast. Vilket satte, tycker jag, när det kom, stämpeln, agendan, tonen för vad Studieallsvenskan är för någonting. Vi sätter människan först och resten sen, och det är jag stolt och glad över. Men vi börjar då detta Great to Sit 2017 del 1 med Joshua Weeks när han ramlade ner hos oss nästan exakt 3 år sedan, 9 mars 2017.
But I made it out. Played basketball growing up and then got into football about 10 years old.
What kind of town is it? Is it a lot of working class? Is it social problems? Or is it,
you know? It's a lot of problems. Just problems in general. Kind of criminal.
It's a gangster town.
Yeah.
Yeah.
I wouldn't say, well, yeah, there's a lot of gangs and gangsters, but it's more like just violence and crime in general.
Yeah.
I think I was talking to one of my teammates yesterday. I think the statistics are like, 32 or 34% people live in the poverty line. You're 26% likely to be a victim of a violent crime. If you're not even involved in gang activity or crimes in general, you're like 34% likely to be a victim of a violent crime. And that's just being a normal person. So it's pretty rough. A lot of drugs, a lot of, you know, a lot of poverty, a lot of drugs.
But I believe you have friends who went to this, or why do you think you went?
I definitely have a lot of friends that are...
Why did you make it?
I mean, like I said, when I started playing football at 10, I stopped when I was 13, and I fell into that type of lifestyle as well.
Okay.
And, you know, ran with the wrong crowds, was in the streets doing stupid things, and...
When you were 13?
Yeah.
Yeah, that's young.
Yeah.
Yeah.
And, you know, some of the older gangsters, or the OGs, as you would say, as I got older, you know, there's things that happen and stuff, but when it was realized that I could go to university on a full scholarship to play football, you know, I had a couple of talks with some of the OGs in the neighborhood, and they kind of allowed me to pursue football and leave the street life alone. You know, it was nothing too crazy, but I mean, when you're making money for people, you're making money, and they always want to make money still. So, but they kind of told me, listen, if this is what you're going to do, then don't ever quit and don't ever give up. We don't want to see you back in the streets again. Okay.
But when you think about, I mean, it's your hometown. I think you love this.
Yeah,
this place.
It's what made me.
Do you get angry? Do you have like a political vision about this, or do you think, you know, how do you think about it now? When you're here, so far away from it?
It upsets me, because I know that things could be done differently if, you know, like you said, the city would work a little harder for it.
Yeah.
When I was growing up, there was different community centers around. They may still be in a rough area, but there's a place that people can go to get out of the neighborhood. You know, there's some areas in San Bernardino that it could be 12 in the afternoon and walk 2 blocks to the grocery store. You're taking a chance on getting beat up or shot or robbed. Yeah. And I think that's sad.
Yeah.
And I know that when the community centers were around, you know, it was still kind of bad, but people had safe places that they could actually walk to. And even the gangsters knew, like, oh, where are you going? Oh, I'm just going to play ball at the community center. Okay, like they kind of like when they heard that, they're like, okay, he's not one that's causing problems. He's not in this life. And so my vision is for myself when I eventually retire, whether I live in San Bernardino or not, I want to open up a community center in my old neighborhood, yeah. A place that, you know, people can come do their homework, they can get extra tutoring.
Yeah.
You know, I want to base it around sports, but I also want to base it around travel because, yeah, I had people that showed me art and to get away from the neighborhood and stuff. But it wasn't until I started traveling the world and seeing different cultures, meeting different people, seeing different rough areas of other worlds and being like, wow, this isn't that bad compared to where I'm from.
Yeah. Yeah.
And I think if I can open a community center and base it around, you know, sports, school, and travel, that I think I could help other people, other kids like that are like myself, get away from that environment.
Yeah.
And, you know, if I just get one or two out of that environment, that I think that'll be a plus because I'm just one person, and if I'm thinking about opening a community center, maybe that one person yeah. will open a community center. Yeah. Now you have two. Like ducking away.
Yeah.
And I was always taught that you have to protect yourself, and this is your area, this is your box.
Yeah.
And for me, I've always made it a point to let everybody know this is my box. I control this. This is my house. You guys got the rest of the field to do what you want.
Yeah.
You come to my house, you better ask permission.
Yeah.
And so for me, I make it a point to make that known. Like yesterday in the Malmo game,
yeah.
there was a collision with the Ellsberg striker and the Malmo keeper
yeah, yeah.
where he knocked his head. Like yeah. he made a save in his rebound and he ran out and like he went out like this
yeah.
and put his hands in like
– And he started bleeding.
Yeah, he kind of yeah. tilted his head a little bit.
Yeah.
And for me, in my head, it's like – the ref didn't call a foul, which I support that
yeah.
because if it's a 50-50, it's not a foul against the keeper because you have the right to go to the ball. He has the right to come and protect himself.
Yeah.
But in my head, it's like, yeah, it's a 50-50, but as a goalkeeper, you should make that a 70-30 ball.
Yeah.
You know, if he comes out full speed because he went to get the ball and then just put his head down, me, I'm coming out full speed, picking my knee up, dropping my shoulder,
yeah.
and I'm going to let that forward know, don't ever come back in here.
Yeah.
You know, I may get take a hit as well, but I guarantee you that forward's going to take the more of the hit, and yeah. he's going to be like, "Oh shit, what did I do?"
Yeah.
And that's for me. That's the type of keeper I am. Is
yeah.
I want to command and control my box
yeah.
with my own team and with the opponent team.
Yeah.
I want everybody to know that if when they hear me say keeper,
yeah.
best believe I'm coming like a choo-choo train.
Yeah.
I'm not going to stop.
Yeah.
Like that's in. You know, that's the type of keeper I am. Just vocal and very, very aggressive.
Yeah.
I april 2018 så tog Joshua Witts karriär en vändning som vi har pratat om. Han testades positivt för spår av kokain. Och efter premiären mot Hammarby borta. Två års avstängning blev det. Dessutom under den tiden har han hållit på en hel del med Poetry Slam i Uppsala. Och gjort en hel del andra saker. Och som vi var inne på innan vi hörde honom här. Att jag vet ju om att han har haft det jävligt tufft. Om många olika anledningar, inte bara detta utan av andra anledningar också. Men har alltid stått upp, har inte vikt ner sig, har tagit sitt straff. Har kommit tillbaka och kommer nu dominera straffområdet i Superettan med sitt AFC. Och det är jag och många med mig tror jag väldigt glad över att han är tillbaka på banan igen. Stort. Han har ju spelat i AFC innan också ska vi säga. Han spelade från 2014-2016 innan han gick till Uppsala och Sirius. Och har även spelat för flera andra klubbar och länder och i andra länder, bland annat Island, Finland, Kanada, Kenya och såklart då USA. Så det är häftigt. Vi önskar Josh varmt välkommen tillbaka till Elitfotbollen med sitt återträde till Superettan och sin gamla klubb AFC.
Din fotbollsuppväxt, det har ju också pratats om lite tidigare.
Mm.
Hur var den och liksom, när visste du att så här, men fotboll det är min grej, liksom, det här ska jag satsa på?
Det tog lite tid faktiskt. Mm. För att jag var inte riktigt, alltså när jag var yngre, jag var ingen som det pratades om, liksom, alltså mm. långt från. Jag spelade i Rissne och sen spelade lite Vasalund. Sen var det när jag var 14 gick jag till Djurgården
mm.
och deras ungdomslag. Och då blev det lite mer liksom seriöst och då kände jag att jag är ganska bra. Liksom. så där. Men det gick lite upp och ner där. Jag fick inte riktigt spela så mycket som jag ville. Jag kände att jag kanske var bättre än andra som fick spela. Jag konkurrerade med spelare som jag tyckte jag var bättre än, men de mm. kanske inte tyckte det. Så det var frustrerande. Så jag lämnade när jag var 17. Lämnade jag Djurgården. Och då gick jag till Täby i division 3. Och då var det liksom, jag bara, amen, det får bli som det blir typ. Mm. Men det gick jättebra i Täby. De bjöd in, Väsby bjöd in mig till provspel. Mm. Då hade de Micke Stare som tränare. Och det gick skitbra på provspelet liksom. De tog in mig på ett kontrakt på 2 år. Spela första året, det var lite mer lärlingsår. Jag konkurrerade med typ Mange Eriksson och det var liksom sådana AIK-spelare som kanske var lite svåra att peta. Men det gick ändå bra. Sen hände vissa saker i familjen. Jag har pratat om det tidigare, att min syster gick bort, som gjorde att jag bröt kontraktet och la av igen. Men då la jag av på riktigt. Jag flyttade till Marocko och bodde där i 6 månader och bara softa liksom. Sen gick åren, jag gick upp och ner, division 2, 3, jag spelade division 4 så sent som för 4 år sedan. Och sen sa jag till mig själv att det var inget kul liksom. Antingen så testade jag att satsa igen eller så lägger jag ner helt. Så jag ringde, jag känner Yusuf Saleh, ni kanske minns honom. Mm. Han hade bra kontakt med Özkan Melke Michel. Så han höll på att träna med AFC och Özkan hade precis tagit över. Så jag bad honom fixa, ordna ett provspel liksom. Jag gick dit provspela. Första veckan gick skit för jag var sjuk, men jag tränade ändå. Så fick jag höra av Yusuf att du kommer typ inte komma in. Och jag fick panik liksom. Så jag ringde Özkan. Jag minns det som att det var igår. Jag bara, förlåt, alltså jag var sjuk hela första veckan. Det är ingen bortförklaring sådär, men det är verkligen sant. Det var därför jag inte kunde visa mig från min bästa sida. Så typ, kan jag få en till chans? Så han gav mig en till chans och jag körde över allt och alla andra veckan.
Vad har du för känslor inför Özkan då? Vad tycker du om honom som person? Och
det är typ som alltså, en andra pappa.
Ja. Man ser det på dig nu.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det är liksom, vi står varandra nära, även om vi inte pratar lika mycket nu som vi gjorde tidigare. Men det är, han ligger varmt om hjärtat.
En grej som är rolig när man ser tillbaks lite på vad Studio Allsvenskan är och vad det var för någonting. Vi är ju fortfarande, vad ska vi säga, vi är stora, men vi jobbar, och vi på många sätt jobbar vi verkligen. Så jag har jobbat i mediebranschen, vad fan man ska säga, skitsamma hur länge, men det är länge. Och jag har jobbat med, jag har varit profilerad krönikör i Expressen och jag har varit liksom på väldigt stora, i stora mediehus på TV4, och jag har gjort en massa saker, men jag kan ärligt säga att jag har aldrig varit med om människor som jobbar så hårt målmedvetet, närmast hänsynslöst dedikerat, som medarbetarna i Studio Allsvenskan gör. Och det kan vi ha ibland olika åsikter om när vi håller våra redaktionsmöten. En del av de redaktionsmötena sker när mickarna är på, vilket ni kan höra ibland, och ibland så är de inte på. Men vi jobbar stenhårt, men vi har hela tiden, arbetet skjuter liksom utifrån en stor hjärtformad klippa av kärlek bara, helt enkelt. Det är bara kärlek det kommer ifrån, och då vill vi så väldigt gärna betala tillbaks på den kärleken genom att göra ett så bra jobb som möjligt. Så att man sitter liksom med ett körschema, som det heter. Innan jag jobbade med Karlavagnen och vi hade liksom 500 000 lyssnare den jävla fredagkväll. Och det kastade jag ihop på en kvart. Det var ju några kröniker och sen så tog vi något jävla ämne och sen ringde folk liksom. Och det gick jättebra, och jag är en talang för att vara programledare. Det är mycket som jag inte kan, men det är jag ju bra på liksom. Men hela den här, Det jag har fått lära mig här av Filip och Henrik och andra, det är ju att vara noggrant förberedda, att läsa på. Det hade jag väl i sig innan delvis, men inte på den här nivån, att vara pålästa, att vara noggranna, att jobba igenom det man ska säga, att stryka frågor, att vara väl förberedd, att vara välplanerad. Sen finns det alltid, ja, det kan ju krocka ibland med spontanitet och en massa sånt där, men i 9 fall av 10 så är det en jävligt stor förtjänst att vara väl förberedd. Men jag kommer ihåg, i början så hade vi svårt att få gäster. Vi var nystartade, tog stapplande steg, visste inte riktigt om vi ville vara tv eller podd eller både och. Storklubbarna hade ingen aning om vilka vi var. Vi kämpade med gästbokningar. Många som sa nej, och många tänkte, vad fan, det är någon jävla podd med någon birro, var inte han? Du vet, och sen de andra två, vad är det? Du vet. Och sen så, men en som tackade ja tidigt, det blev vår andra gäst som var AFC-stjärnan då, Omar Edari, som ni precis hörde av här. Och så jävla kul det var att Omar Edari, efter 30 mål på 97 spelade matcher, lämnade han AFC. I mars 2018 värvades han av Sirius på ett 1-årskontrakt. Bara 6 matcher dock för Sirius på grund av skador, och kanske inte den bästa relationen med tränarduon där, Kim och Tolle var väl då. Så bara efter knappt 3 månader lämnade han för att skriva på för den marockanska klubben Iltiad Tanger. Men det blev ytterligare bara några månader för den gode Omar Edar i Nordafrika, för i augusti landade han i Djurgården på ett kontrakt säsongen ut. Sen blev det GIF Sundsvall 2019. Och idag är han två saker. Studieallsvenskan favorit och kontraktslös. Det senaste var från Sundsvall, det var ju hur han lämnade där. Och det verkar inte ha gått så jävla smidigt till. Till och med när ledningen för Sundsvall utåt går ut och berättar mer eller mindre väldigt tydligt om att att det inte har varit speciellt bra med Omar Edar i klubben, för att uttrycka sig milt. När någon går ut och säger det offentligt efter en spelare har lämnat, så vet man att det har varit ett helvete helt enkelt. Och för mig är det helt jävla obegripligt, för varje gång han har varit hos oss så är det som att ha en korgosse, du vet. Det är ju den mest jävla strikta, städade pojken man kan tänka sig. Väluppfostrad, intelligent, lyssnande, mjukt, varsam. Men han verkar ha, jag vet inte, om det kan vara auktoritetsproblem, känner man ju igen i så fall. Men fan, man får ha auktoritetsproblem till en viss gräns, för den kan skada oss själv och den egna karriären liksom. Han är ju en av personerna i den så kallade Rissneligan, om inte annat. Och om ni inte riktigt vet vad Rissneligan är för någonting, så kan vi ta och lyssna lite grann när Omar Edari berättar om vad det är för något.
Du är uppväxt i Rissne och spelar mycket där, och det ser man ju om man följer dig på Instagram och allt sånt där, att det känns som att det finns en Rissneliga eller några spelare där som är väldigt profilerade, som också är väldigt bra kompisar, som liksom hänger mycket och det känns som att ja, men det är härligt. Hur mycket, vilka idéer och hur mycket har de betytt för dig liksom?
Det är framförallt, till att börja med vilka det är, så är det, vi är ett ganska stort gäng, men just Rissne-gänget är väl jag, Stefan Silva och Alexander Milosevic. Även John Gudetti växte upp med oss och spelade mycket fotboll där och var mycket med oss i Rissne. Men så vi är ett fotbollsgäng och det betyder jättemycket. Miko Albonos, Nabil Bahoui, Marre Albonos, så det, vi är många. Dalil Benyahia som inte spelar fotboll idag, men han var väldigt duktig när han var liten. Så vi hjälpte varandra och liksom triggade varandra, och det gör vi fortfarande. Och de flesta av mina liksom nära vänner är ju utlandsproffs, så det triggar mig jättemycket. Jag vill ju också vara liksom i den kategorin.
Men det är ju fantastiskt. Men alltså, förlåt, fortsätt.
Nej, men det är som sagt, vi hjälper varandra, och jag tror att vi kanske inte hade nått lika långt utan varandra. Tror jag faktiskt inte. Och framförallt, det blir ju lite extra när vi liksom, det är inte bara någon vän, utan vi verkligen, alltså, det är mina närmsta vänner. Och så att hela den klicken lyckats, det är väl inte, det händer väl inte jätteofta.
Nej. Men det finns många olika grejer att säga om den grejen. Men en sak som är ju att, men det här är då unga män som kommer från ett speciellt område, kämpar för att bli stora och bra fotbollsspelare, lyckas väldigt många.
Verkligen.
På en ganska geografiskt liten, alltså, och hjälpa varann. Jag kan tänka mig att det är en värld också med mycket liksom, ja, men han är bättre, jag ska visa. Men ni triggar varann istället. Det finns inget liksom.
Nej, ja, faktiskt. Inget sånt. Sen brukar vi såklart skoja lite med varann om någon gör en dålig match.
Finns det en WhatsApp-grupp som heter Rissneligan?
Det finns en WhatsApp-grupp. Vad som sägs där stannar där. Men det finns en WhatsApp-grupp, absolut. Nej, men som sagt, jag tror det finns ingen liksom avundsjuk eller sådär, och jag tror att det beror på att alla är redan på en ganska bra plats, så det finns ingenting att vara avundsjuk på. Alla spelar i bra klubbar, det är väl kanske jag ska vara sjuk lite på dem, men jag är på väg, känns det som. Så att nej, verkligen att vi triggar varandra, och det är kul. Vi hjälper varandra och ger varandra tips och sådär, så att nej, verkligen roligt.
Ni skulle göra ett extremt bra lag om ni.
Vi brukar prata om det. Om vi skulle komma tillbaka till Allsvenskan. Vi har ju tagit SM-guld direkt, tror jag.
Men när ni växte upp och spelade fotboll liksom, hur såg det ut? Så här, var det planer eller var det?
Ja, Rissnehallen har vi spenderat många timmar i. Inomhus fotboll, väldigt mycket. Sen har vi ju Rissne IP där, som ligger precis bredvid. Vi har en liten konstgräsplan, en liten cage typ som brukar spela. Så det är mycket 3-3, mycket 5-5. Det är väl kanske där tekniken kommer ifrån. Och framförallt Stefan alltså jag vet inte hur många timmar vi har spelat inomhus fotboll. Ja. Det är sjukt alltså. Det är jättemånga timmar vi har lagt ner och det betalar sig.
Efter det gick poddresan 2017, tuffade vidare till Jesper Arvidsson. Som också, som jag tycker blev, när han kom, han ramlade också ner i källaren där, han har varit med två gånger tror jag va? Men han blev på något sätt ytterligare ett kvitto på Jag hade ju jobbat då och med fotboll runt omkring. Man hade träffat spelare i mixed zone och man hade läst, man har gjort det där, några korta grejer. Och min inställning och som kommer från kulturen och lite annars när jag var, att fotbollsspelare är väl sådär hyfsat begränsade. Det är liksom, du vet, de lägger ena benet över andra och tar tuggummi och ser snygga ut och visar sig i profilbild och i såna, du vet, i tatueringar och yta och stenhårda magar, och de är tuffa och de har någon jävla bling bling och de har någon necessär för en halv miljon som de ska visa upp för tvn för att de har någon jävla deodorant i efter matchen och såna grejer. Ja, men det är lite såna yta och skit, och det är det ju naturligtvis, men det som hände i början också tyckte jag, som jag tyckte var roligt, var att det började ticka in de här människorna, de här människa först, fotbollsspelare sen grejen som vi anammade efter Joshua 2017-2018 var det väl då med domen där. Det var ju att plötsligt så fick man komma bakom masken på många av de här, plötsligt kom man innanför dem och plötsligt upptäckte man såklart att det var människor med otroliga historier, otroliga levnadsberättelser, otroliga öden, människor som var så mycket mer än det som media och en elitverksamhet vill degradera dem till. Nämligen snabba, tuffa, duktiga bollspelare. Det här var ju människor naturligtvis. Och det, jag tycker att om det är någon förtjänst som studieallsvenskan har, vi har väl en del, så är det kanske den största. Att vi har försökt att plocka ut andra egenskaper av fotbollsspelarna som har kommit. Och jag tycker att Jesper Arvidsson var ett typexempel på det när han kom till oss. Och det handlar inte om honom, utan det handlar om mig och mina fördomar om fotbollsspelare som han var då tidig med att plocka ur mig. Arvidsson är född i Kalmar för övrigt, apropå Kalmar, en fin start på många sätt. Spelade fram till 2003 för Götene. Då han lämnade för Elfsborg, gjorde sin debut för Elfsborg i en 2-2 match mot Häcken 2005. Sen var han utlånad i 4 år. Det är roligt. Utlånad i 4 år, då tänker man, togs det en diskussion efter varje år, han var utlånad till Åtvidaberg, togs det en diskussion så här, fan, jävla Jeppe Arvidsson utlånad, det har gått 2 år nu. Nej, vad fan, det är ingen som minns vem han, du vet, vad han tillhör. Den jäveln, han är utlånad, vi kör på ett tag till. Eller gjorde de en redogörelse varje år att Jesper Arvidsson, Jeppe, du är utlånad här, vad fan ska du vara utlånad? Nej, vi tar ett år till. Så han var utlånad i 4 år till Åtvidaberg, sen blev det Djurgården och sen var det Norge. Och när han blev signad till Norge, lite speciellt och roligt. Så vi tar och lyssnar lite grann på Jesper Arvidsson och hans historia om Norge.
Var det också en av anledningarna till att du... För du har ju varit i Norge en sväng efter Djurgården där. Mm. Flyttade hem också, eller hur?
Ja, så är det. Ja. Det vart... kul historia där det... Jag kanske inte förankrade riktigt på hemmafronten att jag skulle skriva kontrakt i Norge. Utan jag skulle åka dit och få med mig ett kontrakt hem. Och sen råkade det bli så att jag skrev på det.
Hur det bli det?
Ja, jag trodde väl att jag hade förankrat det. Nej. Ja.
Så du kom hem och sa att vi ska flytta till Norge och hon sa nej?
Ja, mer eller mindre så var det. Okay. Så det blev att jag flyttade till Norge.
Ja, det är riktigt, för du hade skrivit på kontrakt.
Ja, precis. Ja. Min fru flyttade inte till Norge. Nej, men sen det var tanken var att de skulle kommit efter sommaren.
Ja. Hur var det fotbollsmässigt i Norge då?
Det var...
Om ni är för Sverige i Norge...
Ja, det var en skillnad där. Alltså i Norge så är det väl, jag skulle säga att 13 av 16 lag i Norge spelar omställningskontringsfotboll.
Okej, det är primitivt.
Ja, mycket att det är liksom, det är omställning på omställning. Alltså du vinner bollen full fart framåt, du förlorar bollen, då är det...
I Studio Allsvenskan har vi flera gånger pratat om och tjatat om ibland både på och om domarna. Vi har även haft domare som gäster, vilket har blivit väldigt uppskattade program. Och VAR har ju implementerats i många ligor som ni vet, kanske även i Allsvenskan i framtiden. Det kommer nog att bli i någon form, frågan är ju vilken form. Den frågan har ju naturligtvis skjutits på en halvobeständig framtid. Men Jesper Arvidsson var väl själv inte Guds barn, utan hade nog en hel del gula kort under bältet. Ska ta och lyssna på det strax. Bara en skön grej med Jesper Arvidsson är också att han lät liksom inte ilskan pausa heller, utan han levde vidare ilskan efteråt. Och då hade han ju sin mobiltelefon. Vilket gjorde att han skickade en och annan tweet i något upprört tillstånd, kan man väl säga. Och det gillar man ju. Men vi tar och lyssnar lite grann på vad Jesper Arvidsson har att säga om domarkåren.
Kredd också någon gång, är det därför som vi...
Det har varit en lika dålig insats.
Så vi kör ett mer allmänt grepp då. Och då kan det vara kul att höra någon som faktiskt är på plan och möter och pratar och liksom, tar del av domarnas beslut vecka efter vecka, nämligen Jespersson. Vad har du för roll i ditt lag, Sirius, då, när du möter? Är du den som tjafsar eller den som...
Jag är nog tyvärr den som gnäller ganska mycket.
Vadå, tyvärr? Kan man inte få göra det utan att det blir...
Jo, liksom, men... det har ju hänt att jag får kort. Även om jag har lugnat ner mig lite under min återvinningstid där, så hade jag väl en 6 varningar per säsong, och då var det väl kanske
5
snackvarningar och en bortsparkad boll eller något sånt där efter avblåsning.
Klassiker.
Nej, men jag måste bara säga, Stefan Johannesson hade vi igår. Bra insats, om vi ska hylla.
Bra! Ja, men det gillar vi, att plussa domarna lite också. Bra, Johannesson igår.
Annars så, jag vet inte. De har ju inte varit bra.
Nej.
Men jag undrar lite, för jag kan inte komma ihåg att för sig 5 år sedan att de var så här jävla dåliga.
Nej, va? Men jag har något teori. Ja, skön han är ändå, Jesper. Efter Norge sen blev det 3 bra år i Sirius för Arvidsson. Och idag lirar han är nu 35. Och är vänsterback i Brommapojkarna. Och den allsvenska Arvidssons flaggan bärs nu av 20-åriga mittfältaren Johan Arvidsson, Jespers kusin, som har signat ett kontrakt med Kalmar. Kan väl bara tycka att det slutade ju lite sådär halvstökigt för Arvidsson i Sirius. Fick inget förnyat kontrakt där, och det drog ut lite väl mycket på tid, och det blev väl lite sådär halvinfekterat. Vet ju också, det sa han till oss vid något tillfälle med där ju, att han gärna hade jobbat med media. Och är det någon kille som hade funkat bra från fotbollsplan direkt upp till mediestolen, så är det Jesper Arvidsson. Fantastisk fotbollsspelare, otrolig medmänniska. Och en människa med ett stort och varmt hjärta. Och sånt älskar man ju alltså.
Nu ska vi inte fortsätta prata jättemycket Örebro och andra personer. Nu ska vi bara prata Mikael Almebäck. Mm. Och vi kastar oss rakt in i: varför kallas du Iron Mike?
John Alvbåge, det enda jag behöver säga. Nej, men det var när jag kom till Örebro första gången. Då kom jag från BP, eller jag fick inte förlängt med Brommapojkarna. Jag var sjuk väldigt mycket, hade problem med träningsastma. Fick inte träna kontinuerligt, och träna 2 veckor, sjuk 2 veckor och fram och tillbaka. Så till slut när mitt kontrakt gick ut så fick jag inte förlängt, och det var inte så konstigt egentligen. Så fick jag komma upp och provspela i Örebro. Det gick bra, jag fick kontrakt, och så gjorde vi massa fystester. Och då vann jag dem allihopa, typ styrketesten. Och då John Alvbåge, som han är, körde Iron Mike. Så därifrån har det bara...
Alvbåge är en surrig.
Han är surrig. Han är en Axien Light.
Sen Micke Almebäcken då. Kom solbränn ner i Studio Allsvenskan-källan sommar 2017. Och här är det ju Filip DiGiorgio som tog sina första steg som programledare, då jag och Henke var på någon form av semester, va? Kan aldrig tänka mig att jag var på semester, och jag satt väl hemma och svettades fram någon roman eller någon sån här skit där. Men Filip som fick glida in med stor förtjänst och ära och ta hand om programlederiet där. Han är ju stockholmare, Almebäck, lirade i Brommapojkarna, var riktigt fin i Örebro mellan 09 och 11 och fick ett proffskontrakt sen i belgiska klubb Brygge. Och vi tar och lyssnar lite grann på när det handlar om maten och Belgien, bara det kapitlet.
En grej som jag måste fråga om Belgien. Det känns som att alla konstant äter pommes frites i Belgien.
Det gör de. Och det gör majonnäs.
Ja.
Mm. Och man till Ikea får man köttbullar med pommes frites och majonnäs. Helt sjukt.
Hur funkar pommes fritesen med fotbollsproffslivet?
Alltså, matkulturen tror jag, det är det som jag har hört folk i Holland också, som käkar mackor och du vet, käkar mackor med strössel, du vet, på matchdag, så det är helt absurt. Det var inte lika extremt i Belgien, men vi hade en kostexpert som till exempel sa att det var inte bra att äta ägg, för det var för mycket kolesterol. Mm. Lax var för fett. Och du vet så här, det var bättre att äta sylt än ost, för att ost var fett i och sylt var bara lite socker i. Så det är lite så här, och vi som svenskar då, som är hyfsat vad ska man säga, utbildad, eller som har liksom koll på om man ska stoppa i sig, vi blir ju så här bara, vad fan händer, vet du, börjar ifrågasätta
allting. Ja. Men la du upp ditt eget kostschema då, eller kör du på sylten?
Alltså jag har aldrig haft, jag kör sylt. Jag gillar sylt. Syltmacka till frukost, det är gott. Men vi hade ju inget speciellt kostschema, utan vi vägde oss i princip varje morgon. Mm. Och så skulle man hålla en jämn vikt. That's it. Sen fick man äta vad man ville, så länge man inte blev fet liksom.
Ja. för en själv, hade jag och Alexis varit nere i Belgien och käkat pommes, vi hade nog inte hållit någon typ av matchvikt.
Nej, det tror jag inte. Jag tänkte också, nu när det är off-season och sådär, hur mycket ändrar du din kost liksom för att... liksom, eller tar du igen allt när du är ledig? Eller?
Det blir lite så. Mm. Att man unnar sig lite extra. Liksom. Det är såklart för att man vet att man är ledig. Man vet att man inte har match. Nu har vi träningsmatch under uppehållet. Där, eller närmaste veckorna. Och sen är det 2 juli mot Norrköping. Så det är en, liksom, man har ju ändå 2,5-3 veckor på sig att komma i form. Och äter man nyttigt och träna hårt. Och så går det jäkligt fort. För man ändå har den grundformen. Liksom. Och håller man lite igång på semestern så är det så blir också lätt att ta igen det sen. Liksom. Så jag ändrar inte supermycket, men jag äter lite mer god mat. Kanske.
Vad är god mat?
Kanske ta en pizza, käka lite extra, käka lite efterrätter, lite snacks.
Sen blev det Brøndby och sen blev det Esbjerg i Danmark och sen 2016 vände han tillbaka till Örebro. Och nu har han 31 år gammal, bara känns som han är äldre, han har varit med så jävla länge. Lirat över 170 matcher för de svartvita. Och det lär ju bli fler den här säsongen. Landskamper kommer det nog inte bli några tyvärr. Träffade ju Almebäck under min tid som medarbetare för Örebro i förra året och kan bara stryka under ytterligare streck på det som jag var inne på tidigare där, att det tar inte många minuter förrän man sätter sig ner med fotbollsspelare med stora hjärtan och upptäcker att det finns så jävla mycket mer fotboll bakom där. Bara man kommer bakom fasaderna så upptäcker man så otroligt mycket mer, och Almebäck är ytterligare en sån. En otroligt stolt fanbärare för sin stad och för sin klubb också, ihop med Nordin och några till där i Örebro, så gör han det riktigt bra med de förutsättningar som finns där. En hedersman i det jävla ordets bästa bemärkelse helt enkelt. Vi tar och lyssnar lite grann också på när Almebäck snackar om landslaget versus semester. Den här är skön, lyssna på den här grejen.
Det väl stageade
e-bilden. Han har någon fotograf med sig.
Jag funderar på det.
Men sen är det lite olika, vissa har ju inte semester utan de får ju åka på U21 EM som vi såg, Niklas Eliasson. Crespo verkar åka ner till Sierra Leone och köra landslags. Hade du bytt bort din Spanienresa mot landslagsuppdrag?
Det är en tuff fråga. Jag är inte aktuell för landslaget, så jag säger nej.
Om du hade varit aktuell?
Ja, det är såklart. Alltså, det har ju varit, någon, jag tror det var någon gång jag spelade i Brygge som jag och min flickvän, vi hade ledig helg för det var landslagsuppehåll. Så tror Antonsson skadade sig. Så skulle vi åka hem till Sverige, tror jag då. Och vi var skittaggade för att komma hem till Sverige och gå ut med polarna. Äta lite gott, festa lite och sådär. Så Albeck på mobilen. Då blev det så här kul. Fast ändå, fast kul. Så, men det var ju...
Vad var svaret?
Såklart jag tackar ja. Det var inte...
Hade du tackat ja om de ringde nu till Sverige-Norge här?
Nu, när spelas den?
Den spelas väl idag eller imorgon, va?
Ja, idag.
Nej, hade de ringt nu? Nej, då hade jag inte orkat.
Hunnit ställa om.
Nej, men fan. Hört på semester, det hade gått åt helvete.
En annan av studieallsvenskans stora favoriter är ju Al-Hassan Crespo Camara. I början hade vi ofta sådär att vi kollade på, det gör vi fortfarande i och för sig, men vi hade sådär Instagramflöden och vi tittade lite grann på väldigt mycket vad andra spelare gjorde och la upp och sånt där och använde oss i, när vi hade tv så la vi upp det som klipp och sånt. Och när vi hade honom så spelade han i Häcken. Jag vet att Filip fick ut och möta honom en halv kilometer eller vad fan det var från kontoret. Han hittade inte riktigt, men han log och var glad. Och så sa han, ni får ni komma och hämta mig här, om det var vid Fältöversten eller något sånt här varuhus liknande där på Östermalm. Så Filip fick gå och hämta honom och leda honom till studio. Eller leda honom började han inte göra, men ni fattar, han höll honom i handen typ. Nej, det började han inte heller göra, utan han guidade honom där. Otroligt bra. Född i Sierra Leone, Crespo. Tog sig som 18-åring till Sverige och började spela fotboll i Norrland först. Vi ska ta och lyssna lite grann på Crespo när han sörrar lite om Sierra Leone och den synnerligen märkliga staden Boden.
Utanför fotboll.
Vi ska säga det också, prata just om livet utanför fotboll. Vi är från Sierra Leone från början. Ja. Har skrivit en bok som jag tror jag har lite bilder på. Vill du berätta lite om boken? Vad den har betytt för dig och vad den handlar om och vad den innehåller och sådär?
Ja, boken betyder jättemycket för mig för att... det ger folk chans att veta lite mycket om mig. Det är inte bara den Crespo som alla vet som spelar fotboll. Gör 1000 push-up, 1000 sit-ups. Och det var den min historia som alla måste veta. Hur jag går igenom tiden innan jag kommer till Sverige. Hur mina föräldrar tar mig för att komma i den nivå som jag har nu. Hur mina föräldrar och jag går den genom kriget i Sierra Leone. Så det var den som jag aldrig pratade om. Jag har aldrig pratat om den med tjejer. Och när jag kom i Sverige, jag tyckte att det är väldigt bra att bara ha någonting att prata med. Och någon som jag måste prata med någon. Så jag började ibland prata med tjejer, ibland en del. Ibland jag tyckte att det är väldigt tråkigt att bara prata om den. För att det inte är lätt att gå igenom den och bara prata om den så lätt. Så när jag skriver en bok och berättar allt i en bok. Så jag tyckte att det är väldigt, väldigt bra för mig och hjälper mig jättemycket. Och också hjälpa andra som är väldigt, väldigt svag att ta nästa nivå.
För det är ju fruktansvärda saker som du har varit med om och som du berättar om i den här boken. Om hur grannar som mördas och du berättar om hur kroppsdelar huggs av och kroppar som slängs på bussflak. Och vad det här ledde till och vad det gjorde med dig och att du vid något tillfälle bara kände att du ville dö. Kan du berätta lite om de här? Vad är det som händer i dig som människa när man är med om såna här saker?
Ja, när man är med i den saken, man har van med den. Man har van att den händer för att jag är född i den tiden och jag vet inte bättre än den. Jag är van med den och allt som hände runt omkring mig, det var den. Och när jag kom i Sverige, jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. I början jag tyckte att det inte är bra att bara berätta för att jag vet inte hur kan jag lita på någon att bara berätta min historia. Och sen när jag träffade min tjej, ibland hon frågar, ibland hon vill inte bara fråga för mycket. För att hon tyckte att det är väldigt, väldigt svårt för mig att berätta. Men när jag berättar, det är bra och det känns väldigt, väldigt bra. Men jag är glad att den historien kan hjälpa andra människor också att förstå hur vi har den serien innan vi kommer och hur kriget var. Mm.
Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var 18 när jag kom till Sverige.
8?
18.
18, okej.
Okay. Ja. Så jag kom till Sverige 2011.
Ja. Och då, visst var det Boden du spelade i först?
Ja, ja. Det bästa stad i Sverige.
Är det det?
Gillar du
det? Nej. Jag har varit i Boden en gång. Så nej, det är inte jätteroligt där uppe.
Nej, men det var inte den bästa stad. Men det var den stad som... Det är min första stad i Sverige. Mm. Så det är någonting som man kommer aldrig glömma. Ja. Det var någonting jag kommer ta med mig hela livet. För att det var min första steg när jag kom i Boden. Första gången jag kom med kort. Och sen jag tyckte att jag är väldigt, väldigt cool med den kort. Och med flip-flop. Ja. När jag kommer ut i den kartvin blåsar mig. Och sen springer jag rock in i flickplanen. Så det är någonting som jag kommer aldrig glömma.
Ja. Hur var människorna där uppe? Hur blev du mottagen av?
Ja, men de tog mig in direkt. De var väldigt, väldigt snäll. Och väldigt typiskt. Människor där, så jag känner hemma direkt, inte som i Sverige i Sierra Leone, men jag känner jag belong någonstans. Så det är väldigt bra.
Hemma spelade Crespo från början i Sierra Leone i klubben FC Kanon. Det är samma moderklubb som AIK-profilerna Bangura och Tete Bangura och Mohamed Bangura kommer från för övrigt. Och i AIK spelade även Crespo Camara 14 matcher, sen tog han steget till Örebro, gjorde det bra, och sen i BK Häcken, där han också gjorde det bra. Och det finns ju personer, människor, spelare i det här fallet som är glädjespridare liksom på en ny nivå. Och Crespo Camara var verkligen en, och det vet jag att vi fick intygat från spelare som var i samma lag som honom under olika delar av karriären också, att det var en glädjespridare på alla jävla fronter och på alla sätt och vis. Alltså, otroligt skön. Vi tar och lyssnar lite grann på vad han tänker om fotboll / FIFA i det här klippet. Kollar du på något du sett?
Ibland, men när Sverige har en viktig match. Men jag kollar inte på fotboll så mycket. Och jag är inte van att sitta på soffan och kolla på fotboll. Jag har andra priority än kolla på fotboll.
Du tränar mycket.
Precis. Ja, precis. Och rätt smart. Ja. Men jag tyckte att det är väldigt tråkigt att sitta på soffa och kolla på fotboll 90 minuter. Jag tyckte att det är väldigt tråkigt. Och jag vill ha den bara att det är ett jobb. Jag vill inte ta den hemma. Det är för att det blir för mycket stressigt, lite mycket. Så när jag kommer hem bara lägger allt bakom mig och sen när det är morgon tar min nästa dag och sen går på träning 150% istället för att gå och ta den hemma och sen gå försiktigt. Men när jag är hemma, jag vill bara hemma. När jag är på träning, jag vill bara på träning.
Så du delar upp livet liksom?
Ja, det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja. Det måste tjejen gilla också.
Ja, ja, jag tror att hon gillar det, men hon gillar inte den andra delen när man sitter på soffa och spelar FIFA.
Ja. Ja, så det är du bra på FIFA?
Ja, jag vinner i svenska en gång och åker ut i semifinal andra gång. Men ja, jag kan säga att jag är faktiskt bra.
Ja. Spelar du med dig själv då också?
Precis. Men jag kan sitta på soffa. Kom igen Crespo, nu kör vi nu. Så, men jag tyckte det är jättekul att bara ha den liv som man har. Och ja, vill bara inte ta hem fotboll. Göra andra saker än bara spela FIFA ibland. Jag har någon mentorskapsprogram. Så det finns väldigt mycket som jag har utanför fotboll.
Idag är Crespo Kamara tillbaka i svensk fotboll efter många jävla skadebekymmer. Senast hade han knäproblem nere i Grekland och klubben Panathinaikos FC. Men från och med nu ska det börja rullas boll igen. Han spelar borta i Halmstad där. Ett Halmstad som hämtar ny mark, ny luft, ny kraft för att möjligen kanske ta sig tillbaka till allsvenskan från Superettan där man är. Stor jävla glädje att ha Crespo tillbaks på fotbollsplan efter skadorna. Kul att han är tillbaks i Sverige. Och grattis Halmstad fan i mig som får en stor profil som går rakt in i de egna leden. I mars 2017 värvades junior Martinsson Nuguali av Hammarby. Då, när det skedde, var Stefan Punkan Billborn assisterande tränare i Bayern och vill plocka in mittfältare. Han fick ett treårskontrakt och blev ganska snabbt en publikfavorit. Han förlänger sedan sitt kontrakt februari 2018 när gjorde junior. Det kontraktet går faktiskt snart ut, va? Nämligen i sommar helt enkelt. Han har spelat 7 landskamper för Gabon där han bland annat serverar passningar till Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, ja, den jäveln. Fan, han spelar i Gabon, ja. Och junior, som ju alla vet, har en speciell relation till Billborn, det är, och tvärtom, han har väl bott där och det är väl någon sorts mer eller mindre fadersliknande gestalt där. Vilket sånt kan alltid vara vanskligt såklart när det är liksom den typen av relationer, men jävla junior har ju bevisat att han är en suverän allsvensk fotbollsspelare, så att ja, det har ju blivit en stor publikfavorit, precis som Filip som har skrivit allt det jag säger mer eller mindre. Konstaterar, gjorde han det riktigt jävla bra. Vi tar och lyssnar lite grann vad Junior har att säga om Gabon själv här. Gabon är du från?
Ja, min pappa är därifrån, jag är född i Sverige.
Ja, ah, okej. Vi kan inte så mycket om Gabon, kom vi på.
Gabon är ett litet land, nu tror jag det är 1,5 miljoner eller 2 miljoner invånare där.
Ja.
Centrala Afrika, det ligger bredvid Kamerun och Angola och Kongo. De har aldrig haft inbördeskrig, så det är i alla fall något som är positivt där.
Ett enormt naturreservat där, vi sa om det.
Alltså det är mycket regnskor och sådär, men jag har inte koll på om det är reservat eller inte faktiskt.
Okej, jag vet inte, det är för med det, men det kan vara...
Men hur är det att spela för ett landslag som ändå är... Känner du för Gabon när du tar på dig tröjan?
Absolut, alltså det är... Ja, man känner verkligen, alltså om man lyckas göra någonting bra med landslaget där, då känns det verkligen som att man kan... Alltså lyfta alltså landet, eller folket i landet. Ja. Så det känns lite extra
skönt. Hur är fotbollsintresset där?
Fotbollsintresset är jättestort.
Ja.
Som sagt, nu var det afrikanska mästerskapen i Gabon. Och arenan tog väl 40 000 och det var i stort sett fullsatt.
Ja.
Så ja, det är stort där.
Är det ett fattigt land? Alltså om vi jämför med andra länder i Afrika. Eller att man inte har hört av så mycket EU av den anledningen du sa att du inte har varit i krig. Så det är ju bra på ett sätt att man...
Exakt.
Men hur ser det ut på den delen?
Liksom? Alltså folket är ju ganska fattigt och sådär. Men alltså de har naturtillgångar, så jag vet inte riktigt.
Har du släktingar kvar och så?
Ja, jättemycket släktingar där.
Är du där ofta?
Nej, inte ofta.
Nej.
Inte ofta alls.
Nej.
Hur gick det i matchen i afrikanska?
Nej, vi åkte ut i gruppen. Vi kryssade alla matcher tyvärr. Första matchen blev, jag tror det var 1-1. Fick jag inte spela. Andra matchen blev den också 1-1. Nej, första matchen blev nog 2-2. Andra matchen blev 1-1. Då hoppade jag in sista kvarten. Och tredje matchen blev 0-0. Då var jag tvungen att vinna. Men ja, tyvärr gick det inte vägen.
tre kryss i gruppspel. Det är sånt där Italien alltid går vidare.
Nej, det är synd. Det är små marginaler. Alltså, vi sköt ju stolpen och missade returen i 90:e mot Kamerun som vann hela turneringen sen. Då skulle de åkt ut och vi gått vidare. Så det är så i fotboll. Små marginaler. Det gäller att ha dem på alltså, rätt sida. Men samtidigt så handlar det ju också om att få marginalen att vara på sin sida. Och så är det också exempelvis de bästa spelarna i världen. Marginalen är på de sidan. För när de får chansen, då blir det mål.
Jag tänkte hur du kom i kontakt med liksom landslaget där eller hur?
Alltså jag blev väldigt förvånad själv faktiskt. För att alltså, de letar ju spelare alltså, som har påbrå från Gabon. Och jag hade inget pass. Så jag har ingen aning hur de hittar mig. Det är en kille, han heter Serge också. Det finns så många Serge som helst där borta. Jag träffar aldrig någon som heter Serge eller Junior i Sverige. Men där är det 100 stycken som heter Serge. Någon annan heter någonting för namn och sen Junior. Det är hur många som helst. Så de ringde min lillebror. Och sen ja, så var så de kom i kontakt med mig. Så blev jag nedbjuden och det var ett landslagsläge sådär. Ja, så var så riktigt.
Du tackar jag direkt eller?
Ja, exakt. Alltså den enda, du vet, den enda anledningen till att jag tvekade lite, det var att alltså jag har en yngre som jag känner som i mitt område där i Grimsta, alltså grabbarna som jag alltså verkligen tror minst 2-3 alltså som kommer bli A-landslagsspelare i Sverige. Okay. Så drömmen hade ju varit också att kunna spela med dem där. Men samtidigt så det var en bra chans för mig. Så det var egentligen inget att tveka på sådär.
Vilka tre spelare är det?
nej, det kommer framtids nog. Ja. Men nej, det finns flera spelare som är jättebra. Men vi får se sen i framtiden vad som händer. Det
finns ju mycket så här fördomar och så runt liksom afrikanska landslag olika och sådär med organisation. Och hur är det liksom? Funkar det eller är det stökigt eller är det annorlunda bara?
Nej, alltså, som det är just nu så kan jag väl säga att det är mer annorlunda. Ja. Om man jämför. Men alltså, vi bor alltid bra och sådär. Så det är inga problem så.
Tar afrikansk fotboll, det är ju en hel kontinent i slaget.
Fast sen ska man också säga, man kan inte dra alla över en kam också. Det är väldigt olika. Exempelvis i Gabon, där jag är. Ja. Då bor vi alltid bra. Alltså inga problem. Flyg och sånt där är alltid bra. Sen kan jag inte säga hur det är alltså, i de andra. Det är nog väldigt alltså, olika från land till land.
Det var det jag höll på att göra där.
Vi hade ju Crespo Camara här förra veckan. Och han var ju i landslaget med Sierra Leone. Och så vann de ju mot Kenya. Och då sa han att de kom med en liten traktor in i och lastade bara av pengar som en matchbonus.
Nej.
Hände det i Gabon?
Nej, de kom inte med någon traktor med pengar.
Det är inget du har sett.
Vad sa du?
Det är inget du har sett.
Nej.
Sist ut i detta första gäst Greatest Hits-program ska jag säga om 2017. Sista gästen ut, så ska det vara, John Tower, den gamla Djurgårdsikonen. Och då drar man ju på smidbanden direkt. En del spelare blir liksom ikoner på sätt som kanske inte alltid är av, vad ska vi säga, absolut yppersta fotbollsklassrelaterade anledning. Kan man säga så? Jag vet inte, ni kommer inte ihåg för ni är för unga, men jag kommer ihåg Stuart McManus i Örgryte. Jag har fått chansen att prata om honom vid något tillfälle. Örgryte var ju SM 85, det har vi gått igenom. Göran Ramstedt bland annat, Jocke Ickeläinen, Conny Karlsson, gamla Blåvittna var med där, Glenn Martindal, Thomas Larsson, Sören Börjesson, Dennis Olsson, Janne Hellström, Sven Andersson i målet. Jävla lag de hade, Örgryte. I alla fall, året efter kom Anders Limpar också. Och sådär. Och då är det ju så att de brittiska lagen är ju portförbjudna i Europa efter det som hände på Hazelstadion i Europacupfinalen 85 mellan Liverpool och Juventus, när 39 italienare dog i kravaller där. Då är det så att då är alla brittiska lag portade och Örgryte kommer då få spela kval i Europa, gå mot något jävla Dynamo Berlin, något Östberlin där, och det här är just Berlin på Östberlins tiden, fattar ni, eller? Det är alltså mitten 80-talet. Berlinmuren står kvar, är intakt. Det heter fortfarande Sovjetunionen och Tjeckoslovakien och sån skit, du vet. Jävla järnridån går som ett, du vet, kniv bara rätt genom hela Europa, såna grejer, du vet. Då kommer Stuart McManus till Örgryte för att få chansen att spela ut i Europa. Stuart McManus, stor ändå Örgryte. Kommer till ÖIS. Och är jätte jättedålig faktiskt. Han, jag minns honom mest för hans uppvärmningar. För hans uppvärmningar höll en grym intensitet. Han kom upp, låtsas nickade högt i luften, sådär som man gör när man är övertänd, ska gå in, du vet, ihop med de andra. Inte en, utan gärna 10-12 gånger i rad. När de andra går upp för att ställa upp sig för att vinka åt de 3000 på Nya Ullevi som följde Örgryte under den här perioden av livet, så gick han fortfarande och gjorde de här jävla nickövningarna 2 meter upp i luften. Och man tänkte, den jäveln, han verkar ju jättetänd. Är det, du vet, han verkar drogad eller något, men det var ju inte så, men han verkar tänd, du vet, och gillar man ju. Så kommer Hörner och skit, och han går fan inte upp på den enda jävla nickduell. Han är inte nära bollen på nickduellerna. Det var bara vid uppvärmningen som han såg taggad ut, Stuart McManus. Nej, det var en bedrövlig fotbollsspelare alltså. Han gjorde mål mot Frölunda, tror jag, som var i Allsvenskan. De skickade ut honom. Nej, skitsamma. Men det, han blev ändå en profil, Stuart McManus. I alla fall, han fick följa med Örgryte till Östberlin. Det var hans Europa-äventyr. De åkte ut nämligen mot Hertha Berlin, eller vad fan de hette, Lokomotiv, kommunism eller sånt där. Så de åkte ur. Så han kom till Östberlin och sen åkte han hem igen, eller om han stannade kvar. Jag kommer inte ihåg. Ah, ja. I alla fall, sist ut i det här avsnittet av Greatest Hits 2017 så har vi Jan Tauer. Född i Düsseldorf, tog han allsvenskan med storm med sin speciella spelstil och en massa skratt. Alltså man älskar de här Gascoigne-typerna nästan, du vet, som bringar humor in i det här panikslagna allvaret som allsvenskan annars kan bli. Är fantastisk profil, Jan Tauer. Vi tar och lyssnar lite grann på hur det kunde låta när Jan Tauer var gäst i Stora Allsvenskan.
Som inte gammal spelare, utan som spelare. Men hur reagerar man på det där när man vet att det är straff, man blir frustrerad? Spelar det någon roll att domaren går ut efteråt och ber om ursäkt? Eller blir man fortfarande arg? Eller hur reagerar man?
Ja, hur jag skulle reagera, ja, eller hur man ska reagera?
Nej, vi kör Tauer-modellen.
Nej, men... Men jag har haft ju alltid ganska svårt att ta det lugnt. Alltså det här har ju hänt. Jag fick ju många gula kort och jag kommer ihåg en match. Jag tror det kommer jag aldrig glömma. Det var 2006 eller 2007. Hade ju Martin Hansson hemma mot Halmstad. Ja. Vi vinner 2-1, men han var så himla, alltså, han var så dålig. Jag kan inte ens förklara det. Han var så dålig. Han blåste allting fel. Mm. Då går jag efter matchen till honom och jag sa till honom på engelska: "It was a shit game of you." För jag kunde inte svenska då. Då ger mig rött kort. Efter matchen, ja.
Ja, men det är ju, ja, på ett sätt att erkänna. För att man blir, ja, så arg, ja, att, ja, du träffade djup. Han fattade,
ja,
att du hade,
men
rätt.
Men det var, alltså han blåste typ allting fel. Jag har aldrig sett något
han var ju inte populär bland fans.
Han var inte populär bland något lag. Alltså vissa lag har ju så här, ja men det är okej. Men han var inte populär någonstans.
Hur var det nästa gång du hade honom som domare? Hade han kommit över det, eller var han långsint? Eller såg han att... Hade han ett speciellt öga till dig sen?
Nej faktiskt det var helt okej. Okay. Jag fick också ett gult kort då i den matchen vi hade efter, tror jag, men jag pekade på skärmen att han skulle kolla igen, för att jag tyckte det var offside. Du vet, matchen, det visas ju situationen efteråt. Ja. Då pekade jag, kolla, det var inte offside, och då fick jag gult kort. Det är okej. Okay. Ja, det förstår, det får man inte göra. Men annars var han helt okej okay, faktiskt.
Ja. Hur ser du själv på din tid som i Djurgården nu efteråt liksom?
Ja, men nu man blir lite smartare efteråt. Man har gjort kanske lite saker annorlunda. Levt på ett lite andra sätt kanske.
Vad då menar du, att du mindre bärs på kvällarna eller på...
Ja, men typ, nej, men man, i Tyskland det finns en helt annan kultur. Mm. Och förstår du, i Tyskland till exempel efter varje match nästan alla spelare går in i dopingrummet, tar en bärs, de som vill röka, röker, de som vill ta en till bärs. Det är en helt annan stämning efter matcherna. Ja. Och jag levde bara på det sättet här i Sverige. Och jag fick ju mycket skit av vissa personer att jag gjorde det. Efter matchen, jag tog nog direkt efter.
Vilka var det som blev sura för det?
Ja, men det släpper jag.
Spara till memoar.
Ja, nej, men jag borde kanske nog har anpassat mig lite bättre på vissa sätt. Mm. Men jag är den som jag är, och jag har alltid gjort det jag kände. Och jag har i alla fall varit ärlig i alla fall. Ja. Det kan jag säga. Och gjort ärligt jobb på plan. Mm. Även om jag kanske inte tränade som bäst eller gjorde något annat dumt. Men på matchen då var jag alltid där 100% och gjorde ett ärligt jobb.
Men det är så intressant med dig, för det där du säger nu, det är ju en av anledningarna av flera då, som att du är så populär, tror jag.
Så där, ja, där har ni det. Första Greatest Hits-avsnittet. Greatest Hits 2017, del 1. Tack för att ni har varit med. Tacka Filip, tacka Henrik. Tack till er som lyssnar. Och se nu då till att göra några saker. Försök att vara rädda om varann och er själva. Ta hand om dem ni älskar. Ring några extra gånger till er gamla mamma, er gamla mormor ni inte hört av er på ett tag. Fråga hur fan de mår. Skicka en hälsning. Skicka ett sms. Skicka en blomma, någon jävla gif eller vad det heter. De här bilderna som rör sig och den här skiten, du vet. Skicka något sånt. Visa överdrivet mycket kärlek utan att få allt för många bekräftelser tillbaks. Tvätta händerna. Ge fan i att hamstra medicin. Köp det ni behöver. Låt det andra ligga kvar på hyllan så andra kan köpa det de behöver. Och försök, som jag sa innan, att ha blicken kvar vid drömmarna. Snart rullar bollen igen. Snart så går vi våra halvkyliga promenader till arenan. Och dröjer det lite längre så är det bara av den anledningen att det har blivit varmt och det är sommar. Och då går vi i t-shirts och tajta jeans och vad vi nu vill ha på oss. Och dricker en öl i blåsten och tar oss till vår arena för att följa våra lag igen. Så det här kommer dra över och vi kommer göra det tillsammans. Det är som Nanne Bergstrand sa när vi gästade Kalmar för någon vecka sedan. Vi har gått på bluffen om att det är konkurrensen som tar oss vidare. Det är samarbetet som tar oss vidare. Utan samarbete hade vi inte varit människor längre. Då hade vi varit utrotade som art. Ligger en del i det. Vi klarar det här, men vi behöver hålla både huvudet och huvudet kallt och hjärtat varmt, så fixar vi det. Så le lite extra åt någon du ser idag. Håll upp dörren med en handske om det nu behövs mot någon som behöver det. Var rädda om er och så hörs vi vad det lider senast på fredag i Studio Allsvenskan tillbaks. Då kravlar vi upp ur den här jävla dimman som är coronaviruset och ställer oss på en sten och vinkar. Och ni är väldigt varmt välkomna att komma dit och ta och lyssna lite grann på oss. Och få er att tänka på lite andra saker under en timme eller så. Okej, okay. Marcus Birro heter jag, signar off. Ta hand om er så länge så hörs vi snart. Arrivederci, ci vediamo fra poco.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.